Det här är en podd från Svenska Yle.
Var det nu en bra idé eller inte det här att fotbolls-EM för herrar skulle vara en sån här ambulerande tillställning, kan man väl säga, mellan många olika länder och många olika arenor? Det här ska vi försöka svara på i det här avsnittet av Nyhetspodden med fotbollsreportern Krisu Vuojärvi. Hej Krisu!
Hej på dig!
Jag heter Karin Götelid och Krisu, tycker du att man kan svara entydigt ja eller nej på den här frågan?
Nå, med facit på hand, för det återstår bara två matcher av den här EM-turneringen, så tycker jag att svaret är att det var en dålig idé. Vissa goda sidor, men de dåliga sidorna överväger nog klart i mitt facit i alla fall.
Ja, som du sa, alltså, just nu när vi spelar in den här nyhetspodden så har vi två matcher kvar. Vi har en semifinal och så har vi finalen kvar. Men om vi tittar lite tillbaka då på orsaken varför det blev så här. Det var väl då UEFA-bossen Michel Platinis kungstanke, det här om att många länder skulle få arrangera EM.
No, idén var väl det att och nu talar jag kanske mer som Platini då, att sprida fotbollsbudskapet och kanske så att se Europa som en helhet, lite sådär som USA, som Förenta Staterna, att det går att arrangera en turnering som ger den här rätta turneringsformatet och stämningen, och att också mindre nationer som Azerbaijan, kanske Ungern och så vidare, så får smaka på det här att vara EM-arrangör, EM-värd. Nå, redan då så fanns det ju många som så många orsaker till kritik, men de har kanske vuxit än mer nu under den här turneringens lopp.
Ja, alltså det fanns liksom en god tanke då, så att säga, och det var ju också de här besluten fattas ju alltid väldigt långt på förhand, och det hade varit ekonomiskt dåliga tider och så här på många håll i Europa, så ja, det var liksom det då att flera skulle ha möjligheten helt enkelt.
Ja, sen är det ju också här, nu ska vi komma ihåg alltid då det handlar om internationella idrottsförbund, så pågår det ju ett maktspel. Och för att få de mest, jag säger det nu helt rakt ut, lukrativa posten, att vara där uppe och fatta besluten och dra in storkovan, så behöver du ett stöd från, om vi talar om UEFA, så behöver du stöd från förbunden. Och vilket sätt får du då fördelat ett bra stöd, så är ju genom att dela ut olika evenemang och turneringar till höger och vänster.
Men om vi tittar lite närmare på de här då, skulle säga, anledningarna till att du nu då i ditt betyg så att säga tycker att det var en dålig idé. Så det blev ju väldigt mycket resande för lagen på det här viset.
Ja, och det här tycker jag är min främsta kritik. Alltså det är ju oekologiskt att ha matcher spridda över en hel kontinent och leda till ett flygande kors och tvär. Så det håller nog inte för en kritisk ekologisk granskning. Och det här beslutet må ha fattats för flera år sedan, men det är ju inte så där som att miljövärdena skulle ha dykt upp först i år och att man först nu på senare år skulle ha märkt att det här med klimatförändring så spelar en roll. Och sen är det ju inte heller kanske idrottsligt alltid heller varit helt klockrent.
Nej, precis. För det som ju sen också då blev resultatet av det här var ju att vissa lag fick resa väldigt mycket under turneringen.
Nej, men så är det ju. Schweiz, jag tar det som ett exempel, för det är väl horrorexempel. Schweiz reseplan under EM, under dryga två veckor, knappt tre veckor, så var Baku, Rom, Baku, Bukarest, Sankt Petersburg. Jämfört då med att kvartsfinalmotståndaren Spanien hade fått spela samtliga gruppspelsmatcher, 30 antalet, i Sevilla. Så det är en viss skillnad mellan det som Schweiz var tvunget att resa och det som Spanien var tvunget att resa. Och jag tror inte att det är någon stor överraskning här, att kors i taket, att de här fyra semifinallagen vi har och hade då i Spanien utslaget då, men utöver Spanien då Italien, England och Danmark, så de hade hemmaplansfavör genom hela gruppspelet. Okej, det är fyra jättestarka lag som mycket väl hade kunnat gå till semifinal hur som helst, men det här bara understryker det faktum att, att de inte skulle kanske ha behövt ytterligare en fördel. Och sen så där så, det var kanske nu inte ett bra val att sprida ut turneringen heller ur ett, ska vi kalla det, stämningsmässigt perspektiv. Det blev aldrig en EM-fest sådär som ett EM skulle, brukar vara, eller ett, en VM-turnering då den arrangeras på en mer begränsad yta, om vi säger som så.
Mm. Och sen då, du var lite inne på det här ändå med de här frågorna, de här, ska jag säga, etiska frågorna, människorättsaspekterna och så här. Och här, vi har ju sett nu sådana här olika liksom draman här nu då med värdländer som ju då inte har respekterat de mänskliga rättigheterna på ett sätt som man kanske då skulle förvänta sig att de gör. Och, ja, det blir ju också en stor grej här nu under EM, eller hur?
Så är det, och UEFA som internationella eller europeiska fotbollsförbundet så vill ju vara blidka alla åsikter, så det har nog varit tvungen att göra spagat i många situationer för att försöka då se till att alla är så nöjda som möjligt. Men vi ska komma ihåg att internationella idrottsorganisationer inte har ju ett så här fläckfritt saldo då det kommer till att utse värdnationer, och det är ju snarare tvärtom. Så grejen är ju den att de här förbundspamparna så njuter ju nog av att frottera med ledare för mindre demokratiska nationer, åtminstone delvis, för det är lätt att arrangera mästerskap i sådana länder. Det finns inte en kritisk folkopinion, det finns inte en kritisk press som ställer jobbiga frågor, snarare så att allt är möjligt och de här förbundspamparna får VIP VIP-behandling, och det ser vi ju till exempel med internationella olympiska kommittén. Det blir svårare och svårare att hitta villiga städer som ska arrangera det här, och det kommer att vara än värre nu efter allt vi sett med Tokyo. Men allt det här har ju förstås en slagsida, och det har man ju sett tydligt under EM. En regnbågsflagga konfiskerades på läktaren i Baku. Annonsörer fick inte göra reklam med regnbågsfärger i Baku och Sankt Petersburg, och Tyskland och München fick inte belysa Allianz Arena i regnbågsfärger inför matchen mot Ungern, för att det var ett politiskt ställningstagande och så vidare. Men kanske allra värst är väl ändå att Azerbaijan fick stå värd för EM. Nu pratar jag länge, men jag tycker att det här är viktigt. Den här arenan i Baku, det är ett bygge av total fåfänga. Det finns inget behov i nationen för en sådär stor arena. Men ivrigt påhejad av UEFA så byggdes den, och UEFA belönade Azerbaijans fotbollsförbund och med den nationen med att inte bara ge Baku EM-matcher, utan för ett par år sedan så arrangerades Europa League-finalen mellan Chelsea och Arsenal där. Azerbaijans ledning tystar regimkritiker, pressfriheten är begränsad, de homosexuellas rättigheter är non-existenta, och mycket av det här kan också appliceras på Ryssland och Ungern. Och det här tycker jag inte att är acceptabelt. Och jag tycker faktiskt lite synd om då det blir de här situationerna som i kvartsfinalen då Danmark spelar i Baku. Och då är det spelarna, då är det tränarna som tvingas svara på de här obekväma frågorna. Och Danmarks väldigt intelligenta förbundskapten Kasper Hjulmand, så han konstaterar inför den här resan att så här kan det inte vara. Vi måste från regeringens håll, från danska myndigheterna ha ett papper på, en plan på att hur idrottare och idrottsledare ska reagera, hur vi ska svara på frågor och hur vi som nation förhåller oss till att spela matcher eller idrotta i nationer där de mänskliga rättigheterna är inte på den nivå som är acceptabelt.
Tycker du att du ser några tecken här på då att UEFA skulle liksom gå i en sån riktning att mänskliga rättigheter på riktigt skulle beaktas?
Inte just nu. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tror att det måste komma underifrån, från förbunden, från sponsorer och så vidare. För jag tror faktiskt att det är så pass dyrt också att arrangera i många fall de här turneringarna. Så att det blir mer och mer så att det är nationer med en regim som är ganska liksom, där det härskas med ganska eller, hård hand, mm. exakt, totalitärt. Mm. Så de allt mer så blir attraktiva som arrangörer för att där tycker man att PR-värde är tillräckligt för att man tar den här ekonomiska förlusten. Och det såg man ju också att Ungerns president Orbán, att så himmel så han måste njuta av att se tiotusentals ungrare som är totalt nationalister och pumpar upp en det bör sägas en fantastisk stämning då Ungern spelar på hemmaplan.
Mm. Ja, och då kommer vi ju, då blir det en naturlig fortsättning här och prata med en annan sak.
Det är fint.
Ja, exakt. Ja. Precis, bra, tack för hjälpen, för då kommer vi in på det som vi förstås också måste prata om, och det är ju coronan då, för man såg matcherna i Budapest, så måste jag säga att jag hoppade nog till när jag såg folkmassorna. Jag tänkte att hjälp, det här har man inte sett på länge. Men ja, coronaviruset och pandemin blev ju en stor grej på många sätt, och inte minst här i Finland då med smittan i Sankt Petersburg. Och så, hur tycker du att hela den frågan hanterades?
No, om jag säger som så till att börja med att jag vet att det finns röster som tycker att turneringen inte borde arrangerats överhuvudtaget eller alternativt i en bubbla utan publik, och jag kan förstå de här åsikterna, men jag kanske inte håller med. Med en bra planering och tajta regler gick och går det att arrangera turneringen med publik. Det har vi sett också i USA nu de senaste månaderna. Och faktum är ju att antalet coronafall sjönk i de flesta arrangörsländerna under EM. Men vi vet ju att det brast på några håll, framförallt då i Sankt Petersburg. Jag tycker det är viktigt att betona att faktum var att ansvarstagande ledare på Irland och i Baskien insåg strax före EM att coronaläget i Bilbao, Dublin och vaccinationstakten inte var på den nivån att det skulle vara vettigt att ta emot EM-publik. Bilbaos matcher flyttades till Sevilla, och jag har inte hört om att det skulle ha lett till en ökad coronaspridning i Andalusien. Däremot så fick ju Sankt Petersburg i Dublins matcher, och det var ju inte det smartaste av beslut, och skammen här faller ju nu främst på UEFA. Vem skulle liksom ha trott att Ryssland skulle ha mörka coronaläget kors i taket? Vad kunde ha gjorts annorlunda? No, Sankt Petersburg borde inte ha fått åtminstone fler matcher, från många misstag har skett här.
Precis, så ett alternativ helt utan publik, det tycker du då skulle ha varit en dålig idé?
No,
tråkigt,
jag tycker
förstås.
Faktiskt det.
Ja, skulle det ha varit.
Jo, och det vad vi har sett till exempel i USA där man börjar luckra upp, så hade det inte lett till en explosion av nya coronafall. Det blir ju jättespännande att se hur det utvecklas läget nu i Storbritannien och England, för det är massvis med publik och dessutom en massa säkert folkfester runt om England för att följa med då hemmanationen är och spelar. Så att det samhället har luckrats upp och det visar väl åt vilket håll den här coronapandemin kommer att utvecklas.
Nu har vi ju varit ganska negativa här då, eftersom vi på något vis kom till det nu att det var inte någon bra idé det här, men finns det för bra nu med den här turneringen?
Ja, jag tangerar det, och jag tycker att den här turneringen har varit ett litet steg mot en normalare värld, och det ska vi inte underskatta. Att coronapandemin är skrämmande och det ska vi ta på allra största allvar, men vi ska inte heller glömma de avisidor den har lett till, som sociala och mentala problem och många i ekonomisk knipa och så vidare. Och EM tycker jag fungerar som en påminnelse om att kanske närmar vi oss minst ett läge där livet så småningom börjar återvända till något mer normalt. Och det tycker jag inte att vi ska underskatta. Vi ska inte underskatta den känsla av samhörighet och den känslan av att vi har kunnat dela glädje och sorg med till exempel här i Finland med Finlands landslag. Och dessutom så har ju EM och de lag som återstår så har ju bjudit på så många feelgood-historier från Danmark, från sin nattsvarta vågdal med Christian Eriksens plötsliga hjärtstopp till semifinal, och Italien som var den nation som drabbades värst av corona i våras för 2020, och nu är man i final, och England som har sitt mest folkkära landslag sedan VM-gulden 1966 med spelare som tar otroligt stort ansvar, inte bara på utan framförallt kanske utanför plan, där spelarna går i bräschen för sociala orättvisor och kavlar upp ärmarna och jobbar frivilligt för hjälporganisationer. Så det finns mycket vi ska ta med oss från den här turneringen som har varit positivt.
Tack för det här samtalet, Chris-Ovo och Järvi.
Tack själv.
Och det här var alltså nyhetspodden från Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid.